Hej och välkommen till Gällivare Moderaternas närradioprogram. We built this city. We built this city on rock and roll. We built this city.
We built this city on rock and roll. Och vi som sitter här idag är
Kurt Kalla
och Birgit Maja Thunborg
och jag Benny Blom. Ja, idag tänkte vi prata om Tjotjasjaur skoldialog, skolpolitisk konferens i Luleå i helgen, Trafikverkets plan är ute på remiss och sen länstrafiken som RKM och Gällivares position och roll i länet. Men vi börjar med skoldialogen i Tjotis.
Ja.
Det var ni bägge två.
Ja.
Mm. Vi var ju, vi var inte bara vi, det var många fler.
Nej, och det som slog in när man var där, det var ju alltså skolchefen och hans högra hand var, jag kommer inte ihåg vad hon heter, men de var ju där och presenterade den här skol, vad kan man kalla det för?
Utredning kan man nog säga.
Jo, där de visade upp alltså hur det ser ut faktamässigt i dagsläget och historiskt utvecklingen, både när det gäller antal elever och ja, betyg och hela liksom utvecklingen, och det är ju, jag tycker det är jättebra att de lyfter fram det här. För man ser ju det att Gällivare har ju på några, jag kommer inte ihåg många år, det var inte så många år sedan, de har ju tappat 100 elever.
Ja, det blir mindre och mindre barn, det blir folk som flyttar ut. Men alltså, varför kom den här skoldialogen till? Det är ju så att man måste naturligtvis hantera just fakta att det blir mindre barn, att vi har kanske för stora lokaler, och då har de ju gått ner i sina egna statistiker och så har de gått ner i någonting som heter Collada. Ja. Collada är ju sån här statistisk, en databas kan man säga som alla kommuner har tillgång till, och så jämför man sig med ungefär lika stora kommuner. Men den här skoldialogen, det är inte bara en järnskola. Nu var det Tjotjasjaur skola som var den första.
Jo, och sen ska de fara runt i alla skolor och så ska de ha även för offentligheten flera möten. Så att de vill ju visa upp det här och så vill de ju få synpunkter och tankar innan man tar. För det behövs tas ett nytt övergripande beslut om det här med våra skolor.
Mm.
För vi har över 400 tomma bänkplatser, alltså tomma salar om vi säger. 400 elever har vi plats för som inte är besatta idag.
Ja, nu som sagt att Charles var här första, och det är ju en helt fantastisk upplevelse tycker jag att vara där.
Ja, jag blev också så förvånad, för det var mycket folk, och ja. Vad var det för folk? Unga barnfamiljer.
Ja.
De hade, alltså, det var så roligt att se. Ja. Och de har ju lyckats ha inflyttning i Tjotjas.
Mm.
De sista 10 åren så de ökar byns invånare med 30%.
Mm.
Och det är alltså unga barnfamiljer. Så man förstår ju att skolan är viktig för dem.
Om vi går tillbaka till skoldialogerna. Alltså de kommer att hända i alla delar av kommunen. Nu var det jag i Tjotjas, och det var inte bara skolchefen och biträdande skolchefen som hade fakta att visa. Det var även en Tjotjasbo, eller säger ni Tjotjas eller Tjotjas?
Tjotjas eller Tjotjas, eller det är många olika.
Ja, för mig är det alltid Tjotjas, ja. Och det kommer jag sen också en låt, Bella Ciao, Bella Ciao, Bella Tjotjas, ja. Men vad jag ville berätta om, det var Mattias Nyström som presenterade en sammanställning av fakta från, som har byborna helt enkelt sammanställt. Och det är så att just nu är det 276 invånare i Tjotjas. Och den här skolan, skolbyggnaden, det är en samfällighet som står för noterna. eller inte noterna, men det är de som har fixat byggnaden och också renoverat den för ganska mycket pengar.
Ja, det var nu sista året så hade de renoverat den invändigt för över 100 000.
Ja, tidigare för 500 000.
Ja.
Och de hyr ut byggnaden till
kommunen.
Och hör ni, sitter ni bra allihopa för 5 000 kronor i månaden?
Ja.
Det är som en 400 kvadratmeter byggnad i fantastiskt bra skick.
Ja.
Och man ser också att när man har renoverat och inrett, alltså man tänker med hela hjärtat och för barnen. Helt
absolut
suveränt. Och sen var det också, de var jag också med i en utredning, har jag fått för mig. Det var någon organisation som har kollat vilka byar som finns som ökar mer än 10%.
Jo. Runt om i Sverige.
Och då var de ju med. Och man kan ju säga, alltså, när man åker därifrån, då är man faktiskt fylld av entusiasmen och framtidshopp.
Så är det. Och jag kan berätta någon rolig liten sak apropå Tjuchas. Min fru har haft vindstädning och då har vi rensat ut en massa grejer. Och bland annat så har vi haft väldigt mycket barnböcker. En hel flyttkartong faktiskt. Och då hade hon funderat att det där kan man ju inte kasta, för det är fina böcker. Det är allting från Astrid Lindgren till Walt Disney. Men då fick jag en tanke, kanske att skolan skulle vilja ha dem. Och nu fick jag svar av Eilert igår att de vill hemskt gärna ha de där böckerna. Så då får jag skänka dem till Tjuchas. Och det gör jag hemskt, eller vi, jag och min fru, hemskt gärna.
Det är positivt.
Ja.
Om jag vill säga några ord till, nämligen, alltså, det är så att Mattias sa också, det är kanske precis så man ska göra. Att man ska satsa på sin närmaste omgivning. Då blir det attraktivt för andra att flytta dit. Då är det bra barnomsorg och bra skola. Då vill familjer flytta in. Och nu för tiden säljs det tomter där som man aldrig har trott skulle kunna nå såna prishöjder.
Nej, vi fick några exempel på vad som var sålt nyligen. Det är som man baxna.
Jo, precis.
Alltså,
ett koncept som man borde faktiskt anamma istället för att köpa.
Alltså, det är nog väldigt speciellt med den där byn. Och, ja, men det här med skolan också. De hade ju behöriga lärare fullt. Det var bara behöriga lärare. Hela både förskolan och skolan.
Ja.
Om det är så, folk drar ju folk.
Ja,
och sen, finns folk så kommer det med folk. Det är
ja,
så det
och det är en by, de har ingen affär. Det är alltså villor och så skolan. Och det är som att skolan är hjärtat som får byn att leva på något sätt.
Ja,
det var fascinerande.
Det finns några föreningar också som arrangerar attraktiva saker och aktiviteter för barn, unga, för alla runt omkring. Men ska vi lyssna på musik?
Nej, men jag tänkte så här att förra medlemsmötet vi hade var det en kvinna som tog upp att adresserna till Tjuchas gick ut i Kullen. Ja. Men jag tror de fick hjälp av vår kommundirektör att ordna så nu går godset till Tjuchas.
Vad bra.
Ja, så att han var ju med på det medlemsmötet när de tog upp den frågan. Nu kan du ta musiken.
Nu får vi ha musik. Ja. Och det är ju givetvis, jag sa det ju redan, Bella Ciao. Nej, den heter inte så, den heter Tacksång till Vägverket och Daniel Wikslund, riksspelmannen som är upphovsmakare till den.
Här i byn är vi glada över vår nya väg, att just vår väg blev den sista innan Vägverket lades ner. Genom Koskullskulle, över Lina Älvsbron, Boklövsbacke till vänster, en pionjär tappar aldrig sin tro. Himmelriket är nära när vi passerar vägens högsta punkt. Vill du kära så vågar jag, och vi växer till vägens slut. Vatten, hirva sojve, friskt och porlande klart, säljer vi till Arabien flygplatser och kontor. Det rena och det vilda får det vara kvar. Skolskjuts över fjället på en ny asfalterad väg. Himmelriket är nära när vi passerar vägens högsta punkt. Vill du kära så vågar jag, och vi växer till vägens slut. Bortom bergen, i vida världen. Bella ciao, bella ciao, bella ciao, tjas jaur. Bortom bergen, i vida världen, finns en plats för dig och mig. Om du vill ha mig, så kom och ta mig. Bella ciao, bella ciao, bella ciao, tjas jaur. Om du vill ha mig, så kom och ta mig till en plats där lyckan bor. Världen. Bella ciao, bella ciao, bella ciao, tjas jao. Lyckan i vida världen, i dina händer alltid gro. Lyckan kommer och lyckan går. Bella ciao, bella ciao, bella ciao, tjas jao. Lyckan kommer och lyckan går. Den du älskar lyckan får. Ja, lyckan kommer och lyckan går. Bella ciao, bella ciao, bella ciao, tjas jaur. Lyckan kommer och lyckan går. Den du älskar lyckan får.
Ja, välkommen tillbaka till Gällivare Moderaternas närradioprogram. Nu tänkte vi gå vidare med skolpolitisk konferens i Luleå i helgen. Det är väl, Birgit, du ska väl dit?
Nej, jag var där.
Ja, det har varit det, inte
ja,
nu.
Ja, det var den här helgen.
Ja, okay.
Och jag var inte ensam där. Det var två stycken kollegor här från Gällivare som hängde med. Och det var Nina Kase och
hennes
man Huntington. Och alltså, det var en jättehäftig konferens, måste jag ärligt tala säga. Bra upplagt. Det var någonting för alla. Inte enbart sådana här vanliga fritidspolitiker som jag. Även det var många från andra kommuner. Vi var faktiskt bra uppställt. Det var från Boden och Luleå, och okay, det är jag närmast. Men även från Kiruna, från Jokkmokk, från Haparanda, från Pajala, Piteå. Så det var riktigt bra uppslutning.
Men skolan är ju, alltså, det är ju inte bara ju här i våra partier i Gällivare, utan jag tror för Moderaterna som helhet i Norrbotten är ju skolan en nyckelfråga. Så
ja,
är det ju, va?
Och det är jag bara hålla med, det är ju det. Funkar inte skolan, då vet vi att det funkar inte så mycket annat. Och då hade vi, först hade vi en föreläsare, och han heter Douglas Thor, och han är faktiskt ordförande för Moderaterna Ungdomsförbundet, och väldigt intresserad i skolfrågor, och han har också arbetat med på det skolpolitiska handlingsprogrammet som nu kommer att tas på arbetsstämman i Västerås om 2 veckor. Och han är MUF-ordförande sedan 2022, född 97, och en jättebra föreläsare. Alltså, när han håller i någonting, man lyssnar verkligen. Och då har han först och främst hållit sig till någonting som kallas för kunskapsskolan. Och pedagogiken, och hur man har olika syn på det. Och sen var det en inblick i Moderaternas skolpolitik. Och efter hans föredrag, det var faktiskt 2 pass, en liten paus emellan, då har vi kört arbetsgrupper. Och då delar vi upp oss i olika grupper, och så fick vi helt enkelt, ja, först och främst checka läget. Hur ser det ut i din kommun? Vad är dina största problem? Vi behöver inte prata utmaningar för att vi har problem, bland annat kompetensförsörjningen. Och efter det så gick vi över till diskutera hur kan vi göra för att driva en bättre skolpolitik och att vi kommer tillbaka till just det som Douglas berättade om kunskapsskolan. Att man verkligen inhämtar kunskap som håller hela livet. Mm. Mycket givande och bra diskussioner. Och vi höll faktiskt på till söndag, alltså ungefär lunchtid. Mm. Så det var hur mycket surr som helst. Mm.
Jag tänkte så här att har man diskuterat någonting att det är mobilfritt för vissa, det var ett reportage som till 14 års ålder att de är mobilfria skolor i, det var på ett reportage, jag vet inte vad det var riktigt, men diskuteras något sånt i?
Ja, alltså inte i min grupp. Nej. Alltså vi är i varje olika grupper. Vi kommer att, allt det här som vi har diskuterat om, det har vi också dokumenterat och det kommer att bli sammanställt så att vi har tillgång till allas gruppers resonemang. För att söndagen, efter, alltså förmiddagen var det då verkligen att man knöt ihop säcken och vi har också kommit överens om att vi ska hålla kontakt i framtiden så att vi kan byta, alltså till exempel om vi vill skriva motioner till fullmäktige och så vidare. Så att vi har en bra bas att stå på nu. Och det är jätteviktigt att vi har personlig kontakt med varandra. Istället för att hela tiden bara titta på, kanske på någon hemsida, vem sitter där i barn och utbildning. Alltså, det är värdefullt att mötas.
Det är ju, det är ju slag i, kanske lite för mycket här med digitala möten och så vidare. Men det finns inget digitalt möte som slår det personliga träffen.
Mm.
Och har man en gång träffat en människa och så, då är det ju lättare att kunna ha digitalt möte. Men man måste ha personliga möten.
Och det var jag personligen tyckte var jättebra för att vi var från så många olika kommuner. Det var ju olika storlekar, men alla har jag en sak gemensamt. Och det är kompetensförsörjningen, alltså
behöriga
lärare, men även vikarier. Och hur gör vi för att de ska vara kvar hos oss? Det var en jättestor fråga som vi inte riktigt hittar svar på, men något så när var det en liten glimt på ljus glimt på himlen, för alla var rörande överens, ordning och reda. Det är arbetsro som man ska ha. Man ska också ha studiero. Och då kommer det in, Benny, som du säger, det här med mobilerna, det är ju faktiskt en grej.
Mm. Så att det var ett stort reportage om det och det var så också att föräldrarna kom överens om att de ska inte ha mobiltelefoner förrän de fyllde 14 år. Som var kopplade till sociala medier.
Mm.
Bara att man kunde ringa hem och så vidare. Att de var. Men hur det slår ut, det vet man ju inte.
Mm.
Jag såg i Danmark så var det på gång att statsministern skulle förbjuda sociala medier till. Det var väl där 13 år och sen med föräldrars tillåtelse ända upp till 15 år och sånt.
Nej, men jag tänker också på här i Gällivare att vi har ju, ska ju bygga en ny skola eventuellt på Repisvara nu 27. Och vi har 400 platser, så har du bänkar lediga i skolan.
Ja, i hela kommunen.
I hela kommunen. Så att det känns ju som att bygga en ny skola när vi har så många platser lediga. Det känns inte riktigt rätt just nu i alla fall för mig.
Nej, inte med dagens ekonomi heller.
Och med den skolutredningen så känns det ju inte relevant egentligen. Men sen kanske det behövs en skola i framtiden på Repisvara.
Ja.
Men det får man ju se hur mycket inflyttning det blir om vi får mer invånare hit till Gällivare.
Om vi går tillbaka till skoldialogen en liten stund, för att det glömde jag faktiskt berätta, att efter all fakta blev presenterat, då fanns det också möjlighet att lämna in sina åsikter. Och det var inte som en diskussion, det var med, alltså man hade som en QR-kod, den kunde man scanna och så var det, kom man till ett dokument och där kunde man skriva in sina synpunkter. Och allt det där blir också sammanställt och är direkt offentligt och går direkt på hemsidan. Än så länge har jag inte sett någonting, jag kollade faktiskt, jag har inte sett det, men det kommer nog snart. Så, och när alla dialoger är genomfört, då blir det alltså större möten här i tätorten Gällivare. Och då förstår jag att det är på kunskapshuset. Men alltså, allt det där står också på hemsidan, alla datum. Men nästa är i Politikersvara den 15 oktober klockan 18-19.30.
Och tanken är väl att det ska pågå ungefär fram till årsskiftet. Mm. De här dialogen, och sen efter det så ska man ju börja jobba fram någonting och komma med någon slags... Ja, det måste ju utmynna ett förslag som ska tas den politiska vägen i slutändan.
Mm. Precis. Nej, vi följer väl upp det och återkommer. Och nu, vi har ju snart medlemsmöte, alltså vi moderater nu den 14. Och då vill jag gärna be Nina, jag har redan pratat med henne, om hon kan berätta lite grann om hur hon upplevde den här utbildningen, och Huntingtons också såklart.
Mm. Bjuder på bullar då eller?
Ja, nej, men, självklart.
Och vilket datum sa du?
Den 14.
Vilken tid? Tisdag den 14 klockan 18, Scandic Hotel. Välkomna alla medlemmar, kom med era synpunkter.
Och så får ni smaka på Birgits bullar också.
Och sen bjuder du på fika också efteråt.
Nej, efteråt är inte mina bullar.
Nej, men det är andra bullar. Vi tar lite musik, Birgit.
Ja, det är Supertramp och det är en jättefin låt som heter Skål.
Thank you.
Välkommen tillbaka till Gällivare Moderaternas närradioprogram. Nu ska vi prata om länstrafiken. Och det
nej,
verkar...
du glömde du. Du är snabb. Trafikverkets plan.
Trafikverkets plan ska vi prata om, Birgit.
Jajamän. Ja, det är väl så att det har inte gått den intresserade förbi att Trafikverket har presenterat sitt förslag till framtida planen som sträcker sig till och med 2037, den 30 september. Och det är så att ja, det är svindlande 1171 miljarder kronor som omfattar den här trafikplan. Ungefär hälften av det alltså, går till underhåll och den andra hälften går till utveckling. Och så har vi några stycken som var inte alls så glad över vad som kommer fram. Nämligen bland annat Inlandsbanan.
Ja.
Inlandsbanan är väldigt besviken. Men även de som är i Västernorrland som nyligen har haft haveriet genom sjufallet och det var stopp i trafiken i nästan ja, en månad kan man ju säga. Alltså
jo,
nästan.
Jo, visst. Ja. Alltså, några banor kom igång ganska snabbt och det var tack vare Inlandsbanan det.
Och det var tack vare Inlandsbanan. Och sen är det också Norrbotten som har fått stå tillbaka igen. Och det är ju det här dubbelspåret mellan Luleå och Boden.
Ja.
Som var ursprungligen med. Och så finns det en liten positiv grej. Och det var alltså regiondirektören i Norrbotten. Har, alltså Janus Brandin heter han. Han har uppmärksammat det. För att alltså, just Botniabanan blir alltså av. Alltså ja, den här delen jo. Mellan Skellefteå och Luleå. Så, men dubbelspår Luleå-Boden. För tillfället inte. Och då pratar man om att det är för lite samhällsnytta. Och det är ju svårt att förstå.
Mm.
Men det fanns en annan sak som jag reagerar på. Nämligen den här dubbelspår mot Narvik. Alltså, eller bättre sagt riksgränsen. Det pratar som ingen om.
Nej, Malmbanan.
Malmbanan.
Nej, men där har man ju ändå gjort ganska mycket och håller ju på hela tiden och förlänger, alltså bygger mötesplatser. Mm. Och det har ju skett ganska mycket nu och runt kring Gällivare. Och nu har man ju bytt ut slipers och håller på att höja tonaget. De kan köra från 30 ton till 32,5 ton. Och ja, den förstärks ju. Man jobbar ju mycket på Malmbanan, men man pratar inte dubbelspår.
Nej, man pratar inte det pratar bara EKB om, tror jag.
Ja, och sen, jag hörde av en väldigt insatt före detta LKAB-direktör som är lite förundrad över att LKAB-ledningen nu pratar så mycket om Malmbanan när det egentligen deras stora problem är att de inte får fram malm. Man har ju minskat den totala malmproduktionen nu sedan 2020. Om jag inte har fel så var det från 25 miljoner ton ner till 19 miljoner ton. Så det stora problemet i LKAB borde ju inte vara malmbanan utan det var att man inte får fram malm.
Ja, men alltså den som de får fram, den gick jag inte heller att transportera. Det är inte så länge sedan vi hade totalstopp det också.
Nej, är det totalstopp då ja, är det ju riktigt
illa. Och då måste jag säga, alltså, då kommer jag faktiskt ihåg, då sa man att varje dag går man miste om 100 miljoner kronor. Och det är ju inte någon liten summa.
Nej, absolut inte. Ja.
Och det enda som jag tycker som är mest positivt med just den här trafikplanen är att det är för första gången att man har kommit överens om i den att den inte är skriven i sten.
Ja, just
det. Tidigare var det alltså det som stod, var stod det stod där. Så det gick inte att ändra. Men nu har man ju insett, tack vare i princip direktivet som har gått till Trafikverket från vår regering, att man ska vara lite mer flexibel och att man ska tänka på att det kan ändras, någonting kan ändras och då måste man också kunna ändra planen.
Och, med andra ord, så det du säger nu är egentligen remissvar är viktigt.
Det är jätteviktigt och dessutom är det jätteviktigt att vi också gör vår röst hört. Och då tänkte jag att vi ska nog jobba på en liten insändare, eller hur?
Mm. Det låter bra. Mm.
Och då i samarbete, vi har ju, om vi tar Luleå som vi redan idag har börjat öppna för samarbete, haft bra dialog med Matti Björk och även Kiruna, för ja, kommunerna här efter Malmbanan.
Ja, och där är det också en kvinna som är ordförande i alla fall, och hon heter Birgitta Isaksson.
Hon i Kiruna är just.
Mm, mm.
Jag tänker gå tillbaka till Inlandsbanan.
Ja.
Hade inte vi i vår valkampanj i riksdagen att vi ska rösta Inlandsbanan?
Ja, alltså absolut. Och jag tror inte att man har ändrat inställningen där. Och nu efter det som har hänt i Västernorrland är det alltså föga förvånande, jätteförvånande. Att man har faktiskt i planen inskrivit att man minskar underhållet. Och då går man nämligen, alltså tidigare var ett driftbidrag på 266 miljoner. Och den vill man nu minska till 157. Det är ju en ganska stor minskning. Egentligen skulle det fördubblas med tanke på att Inlandsbanan räddade bland annat ett tåg med fryst lax. Precis. Den hade blivit väldigt syr annars. Ja.
Nej, och jag vet, jag var på ett föredrag för ett par år sedan där en som representerade just det med norsk fisk. Mm. Han sa ju att egentligen så skulle Norge vilja öka sina fisketransporter upp till 5 gånger. Och han sa också det att Inlandsbanan hade passat perfekt för dem, för de kommer närmare dit de vill, alltså mot västkusten. Mm. Och att köra 70 km i timmen, det spelar ingen roll för dem. Hastigheten, det funkar bra för dem att köra. Och sen en annan grej nu, som jag funderar på om de har haft med i tankarna. NATO.
Ja.
Inlandsbanan är ju byggd för försvaret en gång i tiden. Och nu med tanke på NATO så borde den, ja.
Mm. Den borde prioriteras högre.
Absolut.
Så. Och så ska vi komma ihåg remissvaren. Och det är den sista december tror jag ska det vara inlämnat. Så det finns lite tid, men det brukar vara så att vi har gott om tid och sen i slutändan kommer den inte iväg. Men jag tror vi ska nog skriva den in i almanackan. Sen har jag också hittat, jag har varit lite nyfiken och kollat lite på nätet, vad är egentligen de största felen som kan uppstå på Malmbanan? Och det är faktiskt spårväxeln. Alltså det är den absolut största anledningen för att tåget kan inte gå. Det är växeln.
Jag råkar känna en som jobbar med banan, alltså det här underhåll. Och han sa precis samma sak. Man har köpt in växlar som inte passar i det här klimatet. Mm. Jättedåliga växlar.
I förra året var jag på en konferens också då i Sundsvall. Varför de alltid i Sundsvall vet jag inte. Men det var en stor järnvägskonferens och det fanns alla möjliga med. Alltså också från ministrar och alla, kan man säga, lobbyföretag som kan finnas. De som bygger tåg och de som ordnar container och så vidare. Och då fick vi veta att underhållsskulden går upp till 90 miljoner. 90 miljarder kronor. Man har alltså varit helt enkelt tondöv under så lång tid att den är så superhög så att den går inte att åtgärda, inte ens på 10-15 år. Kanske 2050 gissar man nu att man har hunnit
rusta
upp den skulden. Alltså det är mycket att reparera med andra ord.
Nu tycker jag så här att vi bryter för musik, Birgit.
Ja, jag pratar för mycket, jag vet. Men då har jag tittat på en låt och det är The Doobie Brothers, Long Train Running.
No, I'm sorry.
Välkommen tillbaka till Gällivare Moderaternas närradioprogram. Nu är det länstrafiken.
Ja, men ja, jo, nu är det länstrafiken, men det är Birgit som kan det.
Men jag tänkte jag bara hoppa över dem förra gången.
Jo.
Alltså, nu är det så här att brukar jag ofta säga med Birgit, du är verkligen överallt, men i det här fallet stämmer det. För innan vi gick till val så hade jag personligen ett mål. Att jag skulle hamna som ledamot i länstrafikens styrelse och i regionala kollektivtrafikmyndigheten. Och det blev så faktiskt.
Okay.
Mm. Och varför jag ville det är för att jag var nämligen en av dem som tyckte det var jättesunt att bussgods havererade så hårt som det gjorde. Och det var jag på grund av att man i styrelsen hade helt enkelt fattat ett felaktigt beslut. Nu är det ju historia här, men istället för att transportera frakten på persontrafikens villkor hade man köpt in lastbilar, konkurrera ut frakten själv så att säga.
Själv.
Ja, så, och okay. Då är det klart att det inte gick så himla lysande. Och sen kostade det att avveckla bussgods, kostade 20 miljoner kronor. Och bussgods var precis som länstrafiken ett helägt bolag av landstinget då, eller ny region Norrbotten. Då tänkte jag alltså, det här har drabbat så många, i synnerhet i inlandet, som hade stora problem att få sina frakter levererade eller skickade. Så det här var jag, ja man kan säga, mycket arg över. Så tänkte jag, ja då måste jag kolla. Hur är läget inifrån? Och så blev jag valt. Nu sitter jag i styrelsen för länstrafiken och sitter som ledamot i regionala kollektivtrafikmyndigheten. Och det är ju ett väldigt långt ord och den skapades 2012. Och det betyder att det är ett kommunalförbund där alla kommuner är medlem och region Norrbotten är också medlem. Och den här myndigheten har en chef. Och den chefen heter Mats Aspemo. Och gissa vars den kommer ifrån. Vart den är född.
Jag känner ju honom, vet vem det är.
Ja, han är från Malmberget ursprungligen. Och han var också en av dem som öppnade mina ögon när det gäller bussgods. För att han har nämligen sedan varit ansvarig för att rädda vad som räddas kan där. Men hur som helst, länstrafiken är alltså ett bolag. Men det ägs så till 100% av den här myndigheten. Och har alltså uppdraget av myndigheten att upphandla busstrafiken. Så de här bussarna som ni ser som går över kommungränserna. De är alltså upphandlade av just länstrafiken. Mm. Och vi har ju två stycken, jag har flera linjer. Men två stycken som är ganska viktiga också för inte bara för oss utan för andra kommuner. Och det är 45an som går Gällivare Östersund och det är 44an som går Gällivare Luleå. Mm. Och just nu är det enligt vad jag har hört från många många håll att det är problem med 44an. Okay. Och det är ganska mycket klagomål och det är tyvärr så att man har kört förbi folk som står vid hållplatser. Det körs kanske lite för fort ibland eller inte så koncentrerat. Alltså alla de här sakerna blir då rapporterade och blir också åtgärdat. Och jag har fått en försäkring av vd:n att man har nu talat med bolaget som kör 44an. Och det finns alltså en åtgärdsplan som man ska följa arkivist. Så det gäller också, om det händer någonting vill jag bara uppmana. Ring in och anmäl vad som har hänt. Så annars kan man inte agera.
Men visst är det så att de har också problem med busschaufförer?
Jajamän. Det är ju precis samma som med lärarna eller nästan överallt. Det är svårt att hitta chaufförer. Mm. Och ibland är det så man har bussar men inga chaufförer. Mm. Ja, och det är en jättesvår situation för att vi är så beroende av busstrafiken i synnerhet när det gäller för skolskjuts.
Ja, inlandet, ja, men ja. Absolut.
Nu är det så att vår kommunal trafik här, alltså kollektivtrafik här i Gällivare, den sköter jag bolaget själv. Det är inte länstrafiken som upphandlar det, men de är behjälplig om man vill det.
Okej.
Okay. Ja,
Så, nej, men det Gällivare kommun har ju då de här gröna bussarna.
Ja, precis. Men de står ju i kontakt med länstrafiken. Ja. Och som sagt, alltså, eftersom länstrafiken har jag också, vi säger så, när det gäller upphandling har de ju ganska mycket fakta på bordet och kan vara behjälplig.
Okay.
Ja. Ja, vill ni veta något mer om regionala kollektivtrafikmyndigheten? De har också en plan.
Vad är det för plan?
Ja, alltså nu har jag Trafikverkets plan och då har jag även regionala kollektivtrafikmyndigheten och länstrafiken och Region Norrbotten en trafikplan för hela länet. Och den är nästan lika tjock som den stora trafikplanen.
Okej.
Okay. Ja, men kollektivtrafik är ju en grej som är jätteviktigt, vi behöver den, men den går ju sällan med vinst. Eftersom den ska jag också trafikera där vi inte har så många passagerare. Och det är därför viktigt vi håller i och håller ut. Och nu var det sjunkande passagerarantal, det betyder att så du får inte heller så många intäkter som du egentligen behöver. Men kostnaderna, de steg ju ganska enormt när vi hade höga bränslepriser, det har jag justerats lite grann tack vare vår regering. Men allt annat är jag fortfarande dyrare, har blivit mycket dyrare. Om det är reservdelar eller anskaffning av nya bussar och så vidare. Så egentligen behöver vi fler som åker. Men just nu ser det inte så ut. Vi tappar alltså
det är vårat, en fråga kunder. Där Birgit, är det så här att vi köper alltid en stora bussar? Diskuteras det någon gång att köpa en mindre bussar på mindre linje?
Det finns.
Men alltså, är det så, ännu mer om man säger så?
Ja, det måste man diskutera för att om vi nämligen nu kommer tillbaka till bussgods så är det så att den har ju kommit igång igen.
Jo, det har
jag sett. Och det tog jag några år men nu är den igång. Och så behöver vi faktiskt också bussar som kan ta frakt. Mm. Då kan du inte, då blir det på bekostnad av passagerarantalet av sätena som kan, ja, vara passagerare befordrade, håller på att säga. Du måste ha x antal sitsar framför allt när det gäller då på morgonen när det är skoltrafik, då behöver du de här sätena.
Ja.
Men visst, det är ju om det är bara en linje som till exempel, om vi säger, nu hittar jag bara på till politikasvara. Så du kanske inte behöver 40 platser då.
Nej. Så jag tänkte man diskutera bara de frågorna.
Mm. Det känns lite grann när man tittar på busstrafiken överhuvudtaget. Mm. Och inte minst vår lokaltrafik. Det är inte för skojs skull den heter nykterister. För att den är aldrig full. Nej, men alltså det känns bedrövligt när man kör stora bussar och som är i princip tomma.
Mm.
Man borde ju kunna hitta, vad ska man säga, effektivisera det på något sätt.
Det är ju också så att vi har inte bara ett bussbolag, alltså det är ju flera stycken. Om du tittar på vilka som kör nu bara i Norrbotten, Västerbotten, det är ju flera olika bolag. Och det är ju deras bussar som man kör. Det är, vi har ju inga egna.
Nej, men nu tänkte jag mer på lokaltrafiken.
Lokaltrafiken, okej. Okay. Jo.
Men vad tänkte jag säga att nu får du inte prata med Birgit, nej. Vi ska ha musik igen.
Ja, och då har vi Willy Nelson, On the Road Again. Det passar väl också. Ja.
För att On the road again. Just can't wait to get on the road again. My love is making music with my friends. I can't wait to get on the road again. On the road again. Going places that I've never been. Seeing things that I may never see again. I can't wait to get on the road again. On the road again. Making music with my friends, and I can't wait to get home. Ja, välkommen tillbaka till Gällivare Moderaternas närradioprogram. Nu blir vi en sista punkt som heter Gällivares position och roll i länet. Och Kurre, det är väl en grej för dig?
Ja, jag har ju just det med Gällivares position, det har jag tjatat mycket om genom åren och fortsätter att tjata och tycker vi ska tjata ännu mer om det. Och det är det faktum med det geografiska läget. Vi ligger där vi ligger, ingen kan ändra på det. Infrastrukturen ser ut som den gör, vägar, järnvägar och dessutom flygplats. Det här gör att vi är ett naturligt centra i länet. Och det var därför en gång i tiden på 90-talet så tog regionen eller dåvarande landstinget ett beslut att de två akutsjukhusen skulle finnas då i Sunderbyn och Gällivare. Det var för att uppfylla statens krav på att nå befolkningen, 98% av befolkningen inom 2 timmar. Och det kan ingen ändra. Och det där behöver vi tjata om. För det finns saker som hamnar på andra ställen och det blir så fel. Därför att, ja, men ta det här, vi har 10 mil till Jokkmokk, 12 mil till Kiruna, 14 mil till Pajala, 14 mil till Överkalix. Och man såg det under pandemin också vad hårt belastat Gällivare sjukhus var. Mm. Det kommer vi få höra mer här på ett föredrag på fredag. Men ja... Det är en position vi har. Sen är det mycket annat som vi har varit lite dåliga på. Och det är just det att vara med där besluten tas. Jag menar, det, om vi bara sitter här i Gällivare, gnäller och bråkar. Så vi måste ju se till att vi är med där besluten tas. Och då kommer vi in på dig, Birgit. För jag vet att du sitter då i regionfullmäktige.
Ja. Det gör jag.
Och just det här kan då hävda Gällivare sjukhusroll?
Nej, alltså är man valt till regionfullmäktige, då sitter man inte där för en kommun. Alltså, man sitter där för hela länet.
Ja.
Men det är självklart att man bevakar där man kommer ifrån, hur som helst.
Ja, man har ju sett det genom år. Men det var det jag tänkte. Men för hela länet så är ju Gällivare sjukhusroll jätteviktig för att uppfylla de här kraven.
Mm.
Alltså att nå 98% av befolkningen. Man måste ha det tänket. Det måste man ju ha i region.
Man måste naturligtvis ha det.
Och jag menar,
vi har faktiskt 5 sjukhus i vårt län.
Jo. Ja. Men när man slåss om de olika sakerna så... Det här tror jag skulle behöva lyftas fram i regionfullmäktige. Hur det verkligen ser ut, geografin.
Mm. No, jag tror faktiskt att det är lite upp till oss också. Att göra vår röst hört, samma där. Och i diskussionerna hjälper det ju inte. Man bara, som du sa tidigare, man är missnöjd. Man ska lyfta de här positiva effekterna som ett utvecklat sjukhus kommer att medföra, bland annat. Jag sitter i regionfullmäktige och därav kom jag också det här uppdraget med länstrafiken och RKM, alltså kollektivtrafikmyndigheten. Dessutom har jag fått en förtroende att sitta i regionala utvecklingsnämnden. Och där har vi den regionala utvecklingen som också har en stor del statlig finansiering. Det heter ett medel, det är ett jättekonstigt ord. Men alltså man kan enkelt säga varje år en jättetjock och stor påse pengar som man ska fördela till utvecklingsprojekt. Och det är bara en sak. Samtidigt ska utvecklingsnämnden också hålla koll på Norrbottens roll i Sverige och i EU och världen för den delen. Och samma tänk som de har tycker jag vi bör anamma här i våran kommun. Det räcker inte att sitta innanför 50-skylten. Man måste faktiskt sträcka sin näsa utanför och ha lite koll vad man berättar där och framför allt vad som beslutas där. Och sitter man i sådana här gremier eller för den delen deltar på en konferens, låt det vara Norrlandskonferensen i Sundsvall, då hör man ett och annat och så knyter man kontakter med andra kommuner och regionpolitiker så man kan ha ett nätverk när det gäller. Tänk trafikplanen, Västernorrland behöver dubbelspår, vi behöver dubbelspår. Ja, vi krokar arm och vi jobbar tillsammans.
Precis.
Jag backar till det Kurre som sjukhuset nu. Vi ska ju bygga ett nytt sjukhus i Kiruna. Vad innebär det för Gällivare sjukhus? Det är en viktig fråga tycker jag för att som Kurre säger att närheten till Gällivare måste väga tungt. För ska alla börja vara upp till Kiruna om det blir en större sjukhus där, då blir inte närheten. Så att jag tycker det är viktigt att vi bevakar vårt intresse i Gällivare sjukhus.
Ja, men ta Jokkmokk om de ska åka upp till Kiruna. Ja. Alltså, jag menar, då är det 22 mil. Ska Pajalaborna åka till Kiruna, då är det 18 mil. Ja, men det, är ju, och det kan ju inte ens Kirunaborna säga någonting om, så att säga. Sen jag tycker det är bra det här med du berättar om länstrafiken och... För det är samma sak där. Just det här med infrastruktur, kommunikationer och sånt. Det är avgörande. Och där har ju vi en väldigt stark position som vi behöver berätta för omvärlden, så att säga.
Ja, men jag känner så här också att det ska inte bli att man börjar konkurrera med två sjukhus, Kiruna och Gällivare. Utan vi måste ju som ha en röd tråd där, tycker jag.
Ja, alltså, jag tror inte att... Det sista ordet är inte sagt det heller. Nej. Dessutom måste man ju vara noga med vad som ska vara inom sjukhusets väggar. Så det räcker inte bara att ha en byggnad och sen har du inte just den här specialiteten som behövs. Alltså, och just nu är det också så att våra patienter åker ganska mycket runt. Inte enbart i Norrbotten, även utanför Norrbottens gränser. Eftersom vi inte har möjligheter till vissa operationer. Så då blir man skickad till exempel till Stockholm.
Så är det. Ja. Jag vet många som åker till Aleris i Nacka och byter knän och höfter. Och ja. Så är. Men vi glömde en sak till. För kopplat till den här sjukvården så har vi ju ambulanssjukvård, helikoptrarna och den flygsjukvården. Den är ju stationerad här också i Gällivare. Och jag var så imponerad när vi var där på studiebesök och tänkte att den där helikopterbasen, där är 10 stycken helikopterpiloter, och det är inte vilka helikopterpiloter som helst som sitter där och liksom, ja, kör hela tiden då och flyttar människor i behov av vård. Och det som jag blev förvånad över, att man tänker sig ambulanshelikoptern, att de räddar folk i fjällen. Nej, deras överlägset största uppdrag är ute i Tornedalen. Och det hållet är det de har mest. Mm. Och jag vet ju det, jag har ju själv en svåger som blev dålig och bodde i en by. Och då kom de och så landade de på vägen med helikoptern. Och så var han då här, alltså bara mindre än en timme så var han under vård.
Nu är det slut på vården här, utan att nu får vi tacka för oss.
Oj, redan.
Och att vi återkommer nästa onsdag. Så att då har vi en avslutningslåt som får gå en stund, och den är Birgit.
Ja, egentligen hade jag planerat att det skulle vara Cat Stevens med Peace Train. Men det hade jag egentligen passat bättre med Bobby McFerrin, Don't Worry, Be Happy. Får se vad våran tekniker lägger upp. Det blir en överraskning.
A little song I wrote, you might want to sing it note for note. Don't worry, be happy. In every life we have some trouble, but when you worry you make it double. Don't worry, be happy. Don't worry, be happy now. Don't worry, be happy. Don't worry, be happy. Don't worry, be happy. Don't worry, be happy. Ain't got no place to lay your head. Somebody came and took your bed. Don't worry, be happy. The landlord say your rent is late. He may have to litigate. Don't worry,